Vi ska läsa tillsammans i Johannes evangelium, det 14 kapitlet, vers 23-29. Jesus sa, om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt. Påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er, jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till fadern. Ty fadern är större än jag. Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Amen. Fader, så tackar vi dig för gudstjänsten och allt vi redan har fått vara med om, Herre. Herre, vi tackar dig att du är en frälsande Gud, en god far för oss, Herre. Jag tackar dig, Fader himlen, att du öppnat vägen tillbaka till dig själv efter syndafallet genom vad Jesus gjorde på korset, Herre. Tack för att Jesus har dött för våra synder och betalat priset med sitt blod. Och att vägen nu är öppen för den som vill tro på sonen, öppen tillbaka till Gud i himlen. Jag tackar dig för ditt verk, Herre. Och som om inte det vore nog så har du sänt din ande till jorden så att vi kan ha kontakt. Jag tackar dig för det också, Herre. I Jesu namn. Amen. I den här texten i Johannes evangelium så talar ju Jesus en hel del om kärlek. Han talar om enhet och han talar om trohet. Det är nästan som en äktenskapsförklaring. Igår såg jag på bröllop, kanske var det några fler som gjorde. Det var en färgad man från USA som predikade. Fantastiskt! Det var så starkt. Den engelska aristokratin. Ja. Jag vet inte om de vågade säga någonting, men det var fantastiskt. Messias rike. Jesus är ju Messias. Och det riket, det är trons och kärlekens rike. Jesus är kärleken. Och själva grundlagen i det här riket, du vet, det finns grundlagar. Grundlagen är kärlek. Nu håller de på att bli undervisade barnen där nere om kärlek. Nu talar vi om kärlek här också. Jesus, han säger att vi ska älska varandra som han har älskat oss. Han har givit sitt liv för oss. Och det står i Johannes 15:17 så här. Detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Också de som inte kanske kemin stämmer eller vi känner att vi är lite olika. Vi talar om det här lite innan. Vi ska älska varandra, det vill säga alla. Våra trossyskon och andra människor också. Och så ska vi älska oss själva. Därför att Gud har gjort någonting i våra liv. När vi tror på Jesus, när vi tror på hans ord, då får vi ta del av uppenbarelsen att Jesus faktiskt lever i oss genom sin ande. Att han finns här inne. Att vi har kontakt för det han har gjort på korset, så kan vi ha kontakt med Gud. Men det kan inte det som Bibeln kallar världen, alltså den som inte tror på Jesus, kan inte ha den uppenbarelsen, för uppenbarelsen ger oss anden. Är man kristen så vet man. Eller hur? Det var någon som sa, jag tror inte på Gud, jag vet på Gud. Det är ganska bra, tycker jag. Så Jesus, han undervisar här om kärlek. Och så undervisar han om trohet. Alltså beviset för att vi älskar honom, läser vi, det är att vi tror på vad han har sagt. Vi tror på det. Och så undervisar han om enheten. Jag och Fadern är ett. Och vi är ett med Gud när vi tror på Jesus. Och så ska vi vara eniga så att världen kan förstå att det här är en sanning. Att Fadern har sänt Jesus Kristus till jorden och gjort någonting i våra liv, det ska ju visa sig i vårat sätt att bemöta varandra, att leva. Att det blir enhet. Jag och Fadern är ett, säger Jesus. Lärjungarna och apostlarna, de hade ju vandrat med Jesus under flera år. Och de hade ju liksom knutit upp hela sitt liv kring honom. De åt tillsammans med honom. De sov under samma tak. De vandrade tillsammans med honom. De såg allt han gjorde. Och så säger han att han ska lämna dem och det är bra för dem. Det talar vi om här på förra söndagen. Men de tycker säkert inte det själva. Men Jesus menar på att det är bra att jag går bort. Därför att då kommer den helige ande. Och det är genom den helige ande som kristna över hela världen samtidigt kan liksom tala med Gud. Gud är där. Annars hade vi fått ringa till Israel. Det hade blivit jobbigt. Om Jesus hade varit kvar och gått i fysisk gestalt här på jorden. Men alltså, det är bra för er att jag går bort. Anden kom på pingstdagen. Det har vi hört Kristine läsa och berätta om här. Och det är Herrens egen ande. Han vill hålla kontakten levande mellan oss och Herren. Han vill påminna oss om det som Jesus har sagt. För att anden hittar inte på någonting själv. Han har några egna utläggningar om saker och ting. Lägger till eller drar ifrån det som står i ordet. Det står i sista boken i Bibeln att vi får varken lägga till eller dra ifrån. Utan anden påminner oss om det som Jesus redan har sagt. Och vad han sagt, ja, men det läser vi i ordet. Vad han har sagt. Det är Guds ord. Det är Gud talar genom Bibeln. Gud bor hos oss här på jorden. En dag ska vi bo hos honom i himlen. Vi har ett hopp. Vi har en framtid. Anden är också vår lärare. Vår hjälpare. Med stort H. Han hjälper oss i olika situationer. Han lär och undervisar oss. Jag kan ibland, både i mitt eget liv och i andras liv, höra: jaha, det där har jag aldrig tänkt på när man läser i Bibeln. För plötsligt är det som någonting blir som nytt. Det är samma gamla bibelord, men anden är vår lärare, anden är vår hjälpare. Han ger ljus över ordet. Anden vittnar också om Jesus. Han vittnar för människor som inte är med i kyrkan. Alla människor. Han talar om synd, dom och rättfärdighet. Synden, du tror inte på mig, säger Jesus. Det är synden. Rätt, eller domen, den här världens första är redan dömd. Och rättfärdighet, jag går till Fadern men ni ser mig inte längre. Det var det som hände för lärjungarna. De såg inte Jesus längre när han försvann. Men han kommer genom sin ande. Det är precis som Jesus säger: glöm inte mig I nattvarden påminner vi oss om vad Jesus har gjort. Men det som han säger, glöm inte mig, håll fast vid mitt ord. Det är det som ska föra er i mål. Det är det som ska föra er hem. Det är det som ska föra er rätt. Och så gör anden någonting mer. Han håller kärlekslågan brinnande. Vi blev som förälskade när vi mötte Jesus. Men ni vet hur det kan bli. Det kan liksom dala lite så här. Men Jesus, han vill att vi ska leva i den första kärleken till honom. Och vi får hjälp av den helige ande. Så här säger Jesus i Johannes 16:13-15. När han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Han ska förhärliga Jesus. Den helige ande lyser på Jesus. Den helige ande lyser aldrig på någon människa. I det här kapitlet och i vers 26, det vi läste Johannes 14 i vers 26, så är det första gången som Jesus säger den helige ande. Hjälparen, den helige ande, säger han, som fadern ska sända i mitt namn. Helig betyder avskild. Den helige ande. Och eftersom anden är helig så bor anden i den som är helgad. Anden bor inte i den som inte tror på Jesus. Inte Guds helige ande. Liksom, där går gränsen för uppenbarelsen. Den som inte tror kan inte förstå det här att Jesus kan bo i mitt hjärta. Men eftersom vi har anden så förstår vi det. Vi har den uppenbarelsen. Du vet, när Jesus undervisar sina lärjungar så förstod de inte allt han sa. Det var som stängt för dem. Men Jesus sa, det är bra att jag går bort, så kommer anden. Och anden förklarade för dem. Vi kan se apostlagärningarna efter pingstdagen, eller på pingstdagen när Petrus predikar. Så ser vi vilket ljus han har fått i det han säger. Hur det har blivit uppenbarat för honom ungefär vad Jesus menade. Nu förstår han. De förstår Guds vilja, och vi ser i apostlagärningarna hur de började praktisera Guds vilja. De höll fast vid ordet. Och vad var det sista Jesus sa? Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. De började praktisera. Så hade Jesus sagt, och nu började de att predika. Och vad hände? Människor blev frälsta. Församlingen växte enormt därför att de predikade Guds ord. Oförfalskat. Det som stod predikade de. Jesus, han talar inte bara om kärlek och enhet och trohet i texten vi har läst, utan om friden. Alla här inne har haft oroliga hjärtan. Så är vi människor. Vi är som asplöv ibland i vår oro. Men Jesus säger, känn ingen oro, var inte modlösa, säger han till dem och till oss. Och då ska ni veta att det här är avskedstalet vi har börjat med att läsa ur. Det var mycket oro och turbulens i luften då. De visste inte vad som skulle hända. Han säger, känn ingen oro, var inte modlösa. Sen kommer knorren på den här texten i vers 29. Han säger, nu har jag sagt det till er innan det sker för att ni ska tro när det har skett. Det är dubbla fallskärmar. Han talar om det, de kommer att förstå senare. Förstår ni? De får anden, då begriper de. Ungefär som när de kom in i en tomma graven. Det som Jesus hade talat om, det gick liksom upp ett ljus. Och eftersom Jesus har facit, hade facit i handen, han visste ju vad som skulle ske, så ger han dem en glimt av framtiden. Kärlek, trohet, enhet och frid. Det är ju som ett bra äktenskap. När man är vigselförrättare, då går man en vigselförrättarkurs. Och sen får man underkasta sig att ha med den, alltså den juridiska delen i bröllopet. Annars blir inte brudparet gifta. Det första är frågorna. Får jag ta på mig glasögonen? Inför Gud och denna församling frågar jag dig, Sven. Vill du ta emot Elin till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust? Ja, säger Sven. Och sen går frågan till bruden och hon får också svara ja. Det är det första. Frågorna. Sen kommer äktenskapsförklaringen. Det kan man skriva ner själv eller också läser prästen och så läser man efter. Vad heter han nu igen? Sven. Jag, Sven, tar dig, Eva, kanske det var, till min äkta hustru, Elin. Jag vill vara trogen mot dig och alltid stå vid din sida i glädje och sorg genom hela livet. Som tecken på detta ger jag dig denna ring. Så har man en ring som bruden ska få. Brudgummen ger den. Och så, alltså båda läser det här mot varandra. Bruden säger som ett tecken, tar jag emot den här ringen. Och sen står mannen och kvinnan och så håller de upp ringen. De håller båda två i ringen och så ber prästen, låt den här ring vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Och så kommer tillkännagivandet, ni är nu man och hustru. Det är vigsel, den juridiska delen i vigseln. Ja, hur ska vi få ihop det här med den helige ande nu? Ja, det här med äktenskapet, det är liksom, det är samhällets urcell. Det är någonting som är grundat i begynnelsen. Alltså när Gud skapade allting så kan man säga att han gav villkoren för äktenskapsförbundet. Han säger i första Mosebok 2, jag måste ta glasögonen, 23-24. Därför ska en man lämna sin mor och sin far och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett. Det här säger Gud redan i början av Bibeln. Det här citerar Jesus också i evangelierna. Att hålla sig till, det betyder ju i hebreiskan att vara fastlimmad. Det vet ni att jag brukar säga. Kom ihåg det. Man är fastlimmade med varandra. Om jag tar två pappersark här och limmar dem och så torkar det, då går inte det att dela på dem igen, för då går allting sönder. Hur blir man då ett kött? Ja, men det är det intima umgänget, själva sexualakten. Då blir man ett kött. Men det betyder ju inte att man blir liksom en människa, utan man har två olika personligheter. Man är två individer. Men Gud ser oss som en helhet. Mannen och kvinnan i äktenskapet. Det var det lite intressant jag läste. Att i gamla testamentet, när man talar om det här med samlivet mellan man och kvinna, inom äktenskapet, då står det så här, Adam kände sin hustru. Det betyder inte att han visste vem hon var, utan att de hade ett samliv. Adam kände sin hustru Eva, hon blev havande och födde Kain. Elkana kände sin hustru Hanna, och så fick de lilla sonen Samuel. När ängeln kommer till Maria och berättar att hon ska bli gravid. Hon är trolovad med Josef. Det betyder att det är nästan som man är gifta. Men man är inte vigda än samman. Då säger hon, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Men när man kommer utanför det äktenskapliga samlivet, då står det låg. Det står inte kände, det står låg. Alltså kung David och Batseba är ett exempel. De var gifta på annat håll, så det var ju otrohet, men då står det låg. Här kan man fundera över. Äktenskapet har ett par olika dimensioner. Dels är det man och kvinna, så är det Gud, man och kvinna. Om Gud får vara med i äktenskapet, då blir det som stabilast. Det är som den tretvinnade tråden, eller ett rep som slås med tre tåtar. Då håller det fantastiskt. Och vi behöver inte bara Gud i vårt äktenskap, utan i alla relationer för att det ska hålla. Vi behöver den helige ande. Och det vet ju alla att äktenskapet, det är ett arbete. Det är ett livslångt arbete. Det sköter sig inte självt. Så det gäller, som någon har sagt, försöka utvecklas och bli den rätte för den man gift sig med. Det tycker jag är bra. Utvecklas och bli den rätte för den man gifter sig med. Nu ska vi läsa i första Mosebok 24, vers 64-65. Så får vi liksom hitta tillbaka till tråden med anden. När Rebecka lyfte blicken fick hon se Isak. Hon steg ner från kamelen och frågade tjänaren: vem är mannen som kommer emot oss på fältet? Tjänaren svarade: det är min herre. Då tog hon sin slöja och dolde sig. Saken är den att patriarken Abraham, den första patriarken, han har bett sin tjänare att hämta en hustru till sin son Isak. Och så finner han Rebecka. Och så tar han med Rebecka tillbaka hem till Isak och till Abraham. Och den här texten är ju som en bild för det som är i Nya testamentet. Brudgummen Jesus. Och bruden är församlingen. Så Abraham symboliserar fadern, tjänaren symboliserar den helige ande, Isak symboliserar Jesus och Rebecka symboliserar församlingen. Den helige ande är ju här för att förbereda människan inför mötet med Jesus. Innan vi blev kristna, då satt vi också på våra höga hästar och kunde minsann tala om att Gud finns inte. Eller hur? Och så blev vi varse om någonting. Någonting som liksom knackar på hjärtats dörr. Och vi ställer oss frågan: vem är det? Vem är mannen? Och den helige ande bekräftar för oss: det är min herre. Det är min herre. Då händer det ofattbara. Då kliver människan ner från sin upphöjda position. Höljer sig i ödmjukhet inför Gud som är den helige och säger sitt ja. Vi möter brudgummen. Vi som är bruden, oavsett om vi är män eller kvinnor, så är vi bruden. Då får vi rena vita kläder, precis som du hade på dig idag. Då ser Gud på oss på det sättet. Och så träder vi in i den ultimata äktenskapsrelationen, som är byggt på enhet, på trohet, på kärlek och på frid. Och brudgummen, han säger till sin brud, han säger till oss i Höga Visan, det fjärde kapitlet, vers 1 står det nog, och 7. Så här säger han i alla fall: vad du är skön, min älskade. Kan du höra nu att Jesus säger det här till dig? Vad du är skön, min älskade. Vad du är skön. Du är alltid genom skön, min vän. På dig finns ingen fläck. Det är Höga Visan som ju är bruden och brudgummen samtalar med varandra. Men det är en bild av Jesus Kristus och församlingen. Och så svarar vi till brudgummen. Höga Visan: käre någon, synen är inget bra. 8:6. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta. Som ett sigill på din arm. Så svarar vi till Jesus. Det den helige ande är sigillet som Gud har stämplat på oss. Och då tänker jag att det är som vigselringen. Genom sin ande, genom dopet, så får vi barnaskap hos Gud. Och så får vi även fullmakt att handla på hans vägnar. Det är fantastiskt. Alltså vi är hans oskiljaktiga egendom. Det är som när vi blir frälsta att Gud går omkring med sin stora stämpel. Min egen. Min egen. Min egen. Så tillhör vi honom. Han har dött för alla människor. Han vill att alla ska komma till honom. Ett förhållande bygger ju på löftet om jag ska vara trogen, alltså på trohet. Så Jesus börjar med att säga, håll er till mitt ord. Älskar ni mig så håll er till mitt ord. Och Herren uppmanar oss att leva i den första kärleken. Kom tillbaka till den. Överge inte den. När den helige ande, jag går in för landning nu. När den helige ande kom på pingstdagen så kom han som en eld. Tungor av eld satte sig över var en som var samlade till bön och väntade på det här som Jesus hade lovat. Vänta i Jerusalem på kraften, sa han innan han försvann. Tungor av eld, och det symboliserar ju liksom något som bränner bort, något rent. Men där kom också som en stormvind. Jesus säger till någon i Nya testamentet, Nikodemus, vinden blåser vart den vill. Du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Vet du, vi såg en låda här inne som barnen tog med sig ner, en kista, som en skattkista. En del vill stoppa ner den heliga ande så det inte blir för mycket. Man sätter på locket. Eller man vill kontrollera anden. Det går inte. Det går inte. Då drar sig anden undan. Anden vill verka fritt i våra liv. Då blir det liv i församlingen. I oss, i mig, i dig. Så välkomna den heliga ande in i ditt liv. Att göra det som utgår från tronen. Det här vill jag göra i den människans liv. I den människans liv, säger Jesus. I den människans liv. Jag vill läka, jag vill befria, jag vill upprätta hela. Jag vill välsigna, jag vill trösta. Den helige ande är en god tröstare och hjälpare. Så det Herrens ande är, där är frihet. Herren, att vara kristen, det är inte att bli bunden, det är fri.